Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I veckans podd har Tobias varit på plats när herrarna tog stafettguld i skidskytte-VM.
Gabriel har blivit överkänslig för höga ljud.
Vi hyllar Lagunillas modiga medverkan i Mello.
Och är besvikna över Ushers halftime show på Super Bowl.
Och till sist listar vi tre saker vi skulle ändra i våra liv om vi visste att vi bara hade ett år kvar att leva.
Nu kör vi! Ja men hej allesammans och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Ja, det är jag som är Tobias.
Och det är jag som är Gabriel. Du, häromdagen så satt jag med mitt lilla team som jag har i Göteborg och pratade om EPA-bilar. Känner du till EPA-bilar?
Nej, jag
har ju passerat den gränsen. Tyvärr, så jag får inte ha någon EPA-bil. Men nu är det väldigt modernt. Vad sa du?
30 km i timmen alltså.
Exakt. Men nu är det väldigt modernt när man är 16 år att ha en EPA-bil. Och jag har själv haft min skärda förskräckelse med de här EPA-bilarna. För att man kommer och åker, de ser ut som vanliga bilar. Och sen så kommer man och åker och sen så bara helt plötsligt så är man liksom uppe i häcken på dem för att de kör så sakta.
Jag känner igen det där.
Och tydligen då på Orust, där en av mina kära teammedlemmar bor, så är det här ett väldigt stort problem. De här EPA-bilarna på morgonen, de stoppar upp all trafik och skolbussar och allting. Och då var det en dag, så var de ute och åkte så här, och sen så började de närma sig en sån här EPA-bil. Och då så var det, hade den här EPA-bilen då tänkt att nu ska jag ge tillbaka lite grann för all kritik och all skit jag får. Så i rutan, på bakrutan på EPA-bilen hade den här personen skrivit: du skulle ha åkt en kvart tidigare.
Det är jätteroligt. Ja. Alltså snacka om att projektera över sin egen jävla ilska på morgonen till någon annan. Så jäkla bra. Gud vad roligt, jag dör.
Så roligt.
Det var så du roligt. Vet att det finns EPA-traktorer här som bara, du skulle ha åkt en kvart tidigare. Så jäkla klockrent. Så klockrent.
Ja, det var väldigt roligt tycker jag. Ja, så ett litet tips till alla 16-åringar som lyssnar på den här podden.
Men det är så sjukt. Magda säger alltid det i våran podd. Hon pratar om hur det är i Sverige idag. Så är det så att bara 20% av alla som jobbar i Sverige känner sig engagerade på jobbet. Så här. Och då brukar det alltid likna det vid en EPA-traktor. Alltså bara som att en BMW som är strypt till bara gå i 30 km i timmen. Man vet att den här bilen kan verkligen gå i 100, alltså 200 km i timmen. Ja, och nu kan du bara gå i 30 så här bara. Så
att det bara gå i 30.
Ja, alltså det är ju alltså sjukt att man har en, alltså man köper riktiga bilar. Alltså en BMW för typ 1 miljon och så stryper den till 30 km i timmen. Ja, det är så sjukt alltså.
Det är faktiskt helt vansinnigt. Jag är också, nu har inte jag googlat på det här ordentligt och gjort research, men jag ifrågasätter lite grann. Är det inte så att man tycker att EPA-bilar, människor som kör EPA-bilar ska ha riktiga körkort? För att jag menar, de är ju verkligen ute och kör bland all annan trafik. Och jag menar, ja, jag vet inte. Jag tycker att det där är ett litet läskigt fenomen, måste jag säga.
Mm. Ja, alltså det är verkligen. Men det måste ju vara coolt att vara 16 år och ha en BMW och åka runt.
Fantastiskt. Jag hade vilken dröm. Ja. Det är helt fantastiskt. Mm.
Men det var ju så, jag fick en Simca. Det var ju inte dåligt där kan jag säga, när jag fyllde 18.
Oj,
det var ju fint. Jättefint.
Du fick ljusblå. En egen bil?
Jag fick en egen bil. Alltså hur generösa är mina föräldrar?
Men gud, ah, vad generöst.
På min födelsedag så bara, jag fick körkort samma dag och så fick jag den här bilen. Och så
du
bara,
fick körkort också?
Ja, men jag tog i alla fall samma. Det är inte ofta som att man tar både uppförkörningen och teorin på samma dag. Så jag fick det på min födelsedag.
Det var ju fantastiskt.
Så hett.
Grattis.
Mm, tack. Ja. Nej, men alltså, men
vad hände med den bilen då? Vad hände med Simkan?
Duke of Earl, Duke of Earl. Och mitt under den låten kan jag säga, så körde jag rakt in i en sån här betongsugga på en stor parkering och kraschade hela bilen. Alltså det blev småskrot av det kan jag säga. Jag gick typ 10 km i timmen, men nej, det var inte bra.
Och jag var du också på din födelsedag?
Ja! Det gick upp och det gick ner. Det gick upp och det gick ner. Nej, det var hemskt. Nej, det var alltså tragiskt alltså, bara, och så när man är 18 år och vårdslös så bara, du skulle åka runt lite på parkering på skolan så här, och bara flasha och så bara krasch in i en stor sugga. Ja, men så kan det gå.
Du överlevde i alla fall.
Just det. Jag fick ju mer för livet, men så är det. Då jag blev bög i den kraschen.
Det var då du blev bög.
Crash. Mitt DNA omvandlades lite grann. Alltså, så blev.
Exakt. Ja. Ska vi gå på Hänt i veckan?
Ja, men låt oss göra det. Hänt i veckan.
Jag bara undrar, vad har hänt i veckan? Vad har hänt i din vecka?
Ja, men alltså, på riktigt. Alltså, för några veckor sedan så ringde min goda vän Magdalena Forsberg till mig och frågade, eller hon frågade egentligen inte först, hon sa så bara så att du, efter våra shower så här då i januari och februari så ska jag blivit tillfrågad om jag vill åka ner till Tjeckien, för de ska nämligen ha ett event där och sen så ska jag bli invald i skidskyttets Hall of Fame. Så här, alltså jättestort såklart, alltså bara blev invald i så här Hall of Fame med alltså alla skidskyttar. Och så sa jag, men skulle du tycka det var kul kanske att följa med? Och jag bara, absolut, hur coolt att åka till Tjeckien och vara med den kvällen du blir invald liksom i alltså Biathlon Hall of Fame. Vill du följa med? Men alltså, tänk dig själv, bara kul, ha en hel helg i Tjeckien, det är jätteroligt. Alltså, vad det händer, grejer så här. Ja, det är jätteroligt. Hon bara, och så blev hon jätteglad så här, för att hon med Henke skulle ner. Och så frågade hon även vår vän Sofie Fransén om ville följa med dit ner. Så vi skulle liksom ha en hel helg liksom nere i Tjeckien. Men då visste inte jag att det även var alltså skidskytte VM samtidigt. Jag visste inte om att det var VM samtidigt.
Aha, så du trodde att det var liksom den här ceremonin?
Bara ceremonin, liksom, att hon skulle få ett pris och skulle hålla ett tal. Och så ville jag bara vara med och liksom stötta henne. Därför tyckte det var jättekul. Ja, men då visade det sig att vi får åka ner på skidskytte VM och vara så här super VIP där nere, liksom. Så att när vi är så här på stadion så här då, det är som i Novmjestro och så är det 40 000 galna tjecker och norrmän och svenskar och några stycken fransmän kanske på läktarna så bara skrik, alltså jag har aldrig varit med om en sån tillställning där det bara skriks, alltså det var helt, vilken sjuk stämning, så var det liksom rockkonsert innan, det var så här. Det var så häftigt att få uppleva bara den grejen så här. Att vara på ett sånt evenemang liksom där det verkligen är. Det var så top notch på riktigt. Och så har vi då så här, vi har liksom så här badges med all areas. Vi kan gå var som helst. Vi stod liksom vid starten på stafetten. Det som där, vi var, alltså, hade vi varit närmare så hade vi haft alltså, nummerlapp på bröstet. Alltså det var helt sjukt. Alltså, så sjukt alltså. Alltså, och så är det så här då, det hade ju gått riktigt dåligt för Sverige. Alltså det hade varit vårt sämsta VM på jättelänge så här. Och så den här dagen, vi kommer dit vi ska se stafetterna på lördagen då. Först tjejerna och så killarna. Och först får tjejerna silver och sen tar killarna alltså sin första guldmedalj i stafett någonsin på ett VM.
Nej.
Alltså så häftigt alltså.
Det är Magdalena Forsberg-effekten.
Ja, men alltså på riktigt. Det känns verkligen som att vi kom med den energin och bara så bara... Och så gjorde de det. Alltså så otroligt häftigt. Alltså så... Häftigt. Det är ju då... Alltså det häftigaste var ju när Sebastian Samuelsson på sista sträckan skjuter helt fullt. Alltså Norge leder med en minut. Vilket är jättemycket i stafetten. Så här, det är hur mycket som helst. Man kan liksom inte skjuta bort sig. Och den sista norrmannen kommer in på stadion och ska skjuta sin sista skjutning. Och skjuter bort sig totalt. Och får tre extra varv att åka. Liksom så här. Och Samuelsson bara...
Tre extra varv?
Ja, men alltså man får ju så här straffrunder inne på stadion. Ja, du har du sett skidskytte någon gång?
Nej, inte. Men det lät väldigt mycket med tre extra varv, stackar.
Ja, först får man extra skott och sen när man missar dem också så får man extra varv inne på banan liksom. Ja. Mm. Och Samuelsson bara, 1, 2, 3, 4, sätter alla fem bara så här i rad och kommer i kapp och förbi och så vinner Sverige guld.
Nej,
liksom.
Jag
fattar verkligen hur skidskytte har blivit en sån sjuk stor sport, för det är så spännande. Allt kan hända. Det är helt sjukt. Och så hur häftigt att Viktor Brandt, som tog första sträckan, lyckas då alltså, i sitt första VM någonsin. Alltså, det är första gången han är med, blir uttagen till VM-truppen, blir uttagen till stafettlaget och får vinna VM-guld första gången man är med.
Oh my god, det är häftigt. Det är väldigt häftigt. Men det är, rätta mig nu om jag har fel, det känns som det inte är så många sporter där det är liksom två moment som det hänger på. Nej. Alltså, speciellt inom vintersporter så tänker man, det är en grej man fokuserar på. Det är backhoppning eller om man ska åka skidor eller man ska åka slalom, man ska ta sig ner. Men här är det ju verkligen två saker. Du ska åka snabbt och sen ska du också stanna upp och kunna skjuta med precision. Det är, jag fattar. Det är liksom, det blir ju verkligen två saker som kan hända.
Man borde göra det i alla sporter, tycker jag. Man blandar upp det lite så här, även i råd, eller att man stannar upp efter ett tag och skjuter lite och så åker man igen och så här. Det vore jättebra.
Nej, men egentligen, för att jag menar, du måste ju verkligen använda... Jag tänkte själv när du har kört liksom skiten ur dig i skidspåret och sen ska du stanna och så ska du bara upp med liksom geväret och skjuta i, alltså jag fattar inte hur man kan göra.
Alltså det är ju helt otroligt. Tänk dig själv att du har åkt på full fart, alltså i x antal kilometer, och så ska du upp med ett gevär. Alltså jag har ju provat att skjuta den där, vet du, den skitskytte gevär. Alltså det är alltså, det är rackligt. Det är en sak att ligga ner, för då är det lite mer stabilt, alltså du kan liksom stötta med armen. Men stå upp, i stående i sista skjutningen då, så här, det är ju omöjligt.
Hur mycket väger det ungefär, vet du?
Ja, men alltså jag tror att 600 kilo väger det.
Oh, wow.
Ja, det är jättemycket. Alltså, det är väldigt tungt.
Det är mycket. Ja. Men du, då måste jag bara få fråga. Just att ni åkte ner och den här Hall of Fame-grejen skulle vara i Tjeckien, var det då på grund av VM, eller är det så att Tjeckien är extra stort inom skidskytte? Eller liksom, varför var ceremonin där?
Nej, det var på grund av VM. Ja, verkligen. Så. Och det här säger också en del om Magda. Alltså, dels, det här var andra gången som de hade The Hall of Fame någonsin. Så att, alltså, första gången så var det här i Tyskland, så det var väldigt många tyskar som blev hyllade. Men sen är det som andra gången, bara så att Magda är som verkligen en av de allra största. Och när man är där nere så här, alltså, hon är så stor så att... Nej, men alltså, det går inte att beskriva hur stor hon är. Alltså, helt otroligt, alltså. Och får vara med och sitta där längst fram på vippbordet där och hon går upp och får hon, det var tre stycken som blev invalda i Hall of Fame, en fransman som heter Rafael och sen Kokalova från Tjeckien, och så fick Magda fick sitt pris först, och då skulle hon hålla ett tacktal ungefär på 10 minuter, och Magda så här bara, hon har skrivit ett tal, då var så liksom noga och så här, så att så bara, och när hon kommer upp där då så är hon så fri i det liksom, så här, hon har sina papper med sig, hon tittar inte ens på dem, bara och pratar till publiken och så är rolig och säger liksom, det är så jäkla, det flyter bara så här, så jäkla alltså, jag bara så blir så sjukt stolt, för första gången hennes tränare Wolfgang Pichler liksom hyllat henne innan hon kommer upp, så att, liksom, som en för att introducera henne. Och det var också så fint, han bara sa så mycket fina saker om henne, så det blev så här helt rörande liksom. Men så kom de andra två stackarna då, så här, en fransman som bor i Norge och sen en tjeckiska, och det var ju inte helt samma sak liksom. Vad jobbigt det måste vara, att man måste vara, när man är duktig på någonting så kommer de här tillställningarna, man måste prestera även verbalt, Och så bara, tänk vilken ångest för de här stackarna att gå upp och prata engelska och inför en hel så här, sin hela sin
organisation. Och verkligen också för just för idrottsmän. För att jag menar, om man tänker så här, många som är offentliga, om du tänker politiker eller du tänker skådespelare, kanske i en viss grad sångare också, de är ändå vana att använda sin röst. Liksom. Man är ändå van att jobba med rösten. Men en idrottsman som blir framgångsrik, som alltid ska göra jättemycket presskonferenser efteråt och hålla tal och säga vad han tycker. Det är inte, jag brukar tänka på det när det är tennismatcher, när någon har vunnit någon så här US Open. Då ska de gå upp och hålla långa monologer om hur det här har varit. Mm. Och jag menar, det är inte självklart att man kan det om man är en idrottsman. Nej. Det är ju liksom en helt annan grej.
Jag tänker väl därför de har mediaträning. Och det är klart, en del är ju mer lämpade för det än andra. Jag tänker, men man kan ju lära sig. Alltså, jag tänker på mig själv. Alltså, om någon hade sagt till mig att jag skulle stå och prata för folk som jobb, alltså för 10 år sedan. Alltså, inte en chans. Alltså, aldrig. Jag har inte haft en förmåga överhuvudtaget. Inte alls varit självklart att stå på scen och prata så här. Det är ju så sluddrig och så otydlig och så här. Men så kan man ju faktiskt lära sig att göra det. Och det måste ju de också göra, för det är ju som en tillhör som liksom en del av sporten, den världen, att göra det.
Man kan ju lära sig det, fast jag menar, du har det ju också i dig naturligt. Jag menar, just det här att du kanske måste jobba på att vara extra tydlig och så, det är en sak. Men du har ju den här kärleken för att prata för människor. Den har du ju alltid haft. Du har alltid haft
Nej.
Det kom nu.
Nej, men på riktigt. Alltså, förmåga att prata till andra människor. Alltså, jag hade nog hellre dött än att göra det för x antal år sedan. Alltså för att jag har aldrig känt mig hemma på den arenan. Överhuvudtaget liksom. Alltså hade jag fått frågan att göra det för x antal år sedan, hade jag aldrig gjort det. Hade aldrig vågat. Och alltså aldrig någonsin. Jag är så tacksam för det. För vad många gånger som det är en tillgång, en styrka att ha den förmågan. Att kunna prata och bara få leverera någonting verbalt. Alltså det är ju jag är så tacksam för det.
Det är ju verkligen det. Jag brukar tänka på det sen när jag åker runt och gör, när man gör så här företagsjobb, när man kommer till olika stora företag. Mm. Och sen så är det någon vd som ska komma upp och hälsa välkommen.
Ja, eller, precis. Vet,
och man märker hur många av de här stora företagsledarna som har så jobbigt med att prata inför folk och som har svårt att fånga publiken. Och jag tänker det liksom så här. Alltså, vad mycket det finns att göra där. Vad mycket man skulle kunna hjälpa. Bara just genom sången också. Som liksom också är en sån förlösande effekt när det gäller också för talet. Om du vågar liksom använda rösten så får du liksom talet gratis på något sätt. Mm. Och jag menar, i alla såna här yrkesroller, speciellt när man är chef, det är viktigt att kunna göra sin röst hörd. Att våga, liksom, att veta hur man ska fånga människor för att kunna få ut sitt budskap. Superviktigt. Och inte bara där, alltså överallt egentligen, när du sitter på kassan på Coop eller var som helst. Mm. Det är rösten är så viktig.
Mm. Och jag tänker, många människor, det brukar jag prata om när jag är ute i skolorna och pratar till elever som kanske inte är bäst på matte eller fysik eller så här, och att de, om man lägger tiden på att tala och bli en karismatisk talare, alltså vilken styrka det kan vara liksom. Jag tänker många av mina vänner som jag har nu som är vd på något stort företag, så här, de var ju inte bäst på matte liksom. De har bara varit bra ledare och kunnat liksom tala för sig.
Alltså, det slår alla betyg som du kan få. Det
är verkligen. Och det kan man, och man kan ju verkligen lära sig det. Alltså det är ju hur man ska prata och det här också med att blanda in humor och bara liksom ha en del så här saker på lager som man bara kan bara fyra av när man ska tala inför människor eller publik. Ha något så här på lager som man bara kan köra om det nu skulle vara så att man kommer i den situationen. Så att det är så jäkla viktigt. Så att, jag var superimponerad, Magda. Jag var jätteglad. Det som jag inte var imponerad av, det var alltså när vi kom, det var ju då, kan vi ha varit kanske 200-300, kanske var på den här lilla tillställningen. Och då kom den tjeckiska maten in. Och alltså tydligen så är nationalrätten i Tjeckien, det är sås med något så köttknyte Och sen så är det någon så här knödel då, så här, som är som en typ av paté, potatis, det här någonting. Det ser ut som, ungefär som en krepp som de har skurit i två delar så här. Och det är det mest, alltså, och sen på samma tallrik, mitt i såsen, så ligger liksom desserten.
Va?
Ja, som är liksom en apelsinskiva med så här sprutgrädde på och en klick sylt.
Nej, men inte i
i sås, i såsen. Alltså, ja, men förstår du? Alltså, det var det vidrigaste jag har sett och smakat i hela mitt liv. Och så var en tjej där som var så här, alla andra var så här, men vi kunde inte ens äta det så här bara. Hon bara, jo, men det smakade ganska gott faktiskt. Det var väldigt bra. Det var superbra.
Hon var norsk.
Ja, det var väldigt bra. Jag älskar det, det var väldigt bra. Den var god. Och den god med den desserten i mitten. Det var väldigt bra med desserten i mitten här. Det är så finnigt att man bara prövar på samma gång.
Det är väldigt praktiskt, för det blir inte så mycket disk.
Nej, men jag tror att det de tänkte på, det här är ju ett stort event med mycket människor. Vi ska ta så mycket disk.
Vi kör allt på samma tallrik.
Ja, men förstår du vad äckligt så här? Så jag bara... Med så här sprutgrädde på en apelsinskiva. Det var så 80-tal, va? Det var som en flygande Jakob, fast på en annan nivå.
Usch. Åh, oh, vad äckligt. Ja, det så låter faktiskt vidrigt. Vidrigt, måste jag säga. Ah, okay. Så du, det blev en smal helg då för din
del. Det blev en väldigt, väldigt smal helg. Men nu blev det bara sluta med att säga grattis till Sebastian och Martin och Jesper och Viktor för ett fantastiskt bragd, kan jag säga. Och tjejerna också. Hanna och Elvira och Linn och Anna. Grattis till första och andra platsen. Superbra jobbat. Så stolta vi är över
er. Stort grattis. Gud vad roligt. Vilken härlig upplevelse.
Mm.
Du Tobias, jag har då varit tillbaka hos tandläkaren igen.
Ja, men hur har det gått?
Jo, alltså saken var den att det gick ju väldigt bra. Vi träffades ju dagen efter att jag hade tagit ut den här tanden. Och då kändes det ganska bra. Men sen så började tandvärken komma några dagar senare. Och så att jag åt, fick äta lite så här medicin för att dämpa den här tandvärken.
Och då efter liksom att tagit ut efter?
Ja, det började göra ont i tänderna runt omkring. Det började dra och spänna och gjorde ont och sådär. Men jag hade en tid inbokad, för jag skulle till tandhygienisten. Du vet, så när man går och gör i ordning. Och så där hade jag en vecka senare. Så att det var ganska bra. Jag kom dit och då fick de göra rent och sådär. Så nu känns det bra. Men nu är det så att tandhygienisterna har börjat med lite nya aggregat. Jag vet inte om det har varit hos tandhygienisten på länge.
Men det var tycker 2 år sedan jag var hos tandhygienisten.
Ja, man ska gå en gång per år. Tydligen,
för att tack.
Tandsten och grejer. Okay. I alla fall, så gå dit. Men då fick jag ligga ner. Så skulle de då liksom ta bort det tandsten. Då hade de någon apparat som de körde. Som typ som en borr, fast det var inte en borr. Utan en slipmaskin. Och du vet att det var så högt ljud på den här. Det var så här, alltså så höga frekvenser. Mm. Så att förstår du vad jag menar när jag säger att det är ett högt ljud? Du vet hur en tandläkarborr låter.
Ja, men som tre stugna C ungefär, eller?
Absolut. Typ som högsta ton i Piccadilly Circus. Du vet, så här, det bara skar in. Och jag sa så här, du måste sluta. Jag bara så här, sluta. Du vet. Och hon bara, vad gör det ont? Jag bara, nej, det gör inte ont. Så jag måste ta på mig hörlurar för att det bara skakar i hela huvudet. Alltså det är så högt ljud. Ah. Jag känner mig som en riktig gammal gubbe.
Eller hund.
Eller hund, ja. Precis, hund. Jag hörde. Precis. Så då tog jag på mig hörlurarna och så inser jag att det hjälper ju inte. För att jag har ju skiten i munnen. Så att jag menar, det är ju liksom, jag hör ju... Alltså det är ju inte så att jag hör utifrån, utan jag hör ju i mig. Resonansen är ju i mig. Eller är det så att jag har så ihåligt huvud så att resonansen blev så stark så att därför så...
Det är som en gitarr, ungefär som att man har det här ihåliga som gör att man får klangen.
Exakt. Mm. Det var precis så det känns. Mm. Det var så högt, Tobias. Det var så, jag tänkte så här, nu tappar jag hörseln. Nu kommer allt tinnitus forever and ever. Det var det värsta jag varit med om. Ska det vara så?
Men alltså, är det så att du kanske har superhörsel? Alltså, har du kollat om det? Att du alltså har en sån här superpower så du hör högre frekvenser?
Det har jag ju verkligen inte. Nej, tvärtom. Jag börjar ju höras efter allt man har utsatts för liksom, på scenen.
Men ofta är det så att man hör mellanregister sämre. Eller så här,
ja, precis. Så kan det ju vara. Man tappar mellanregister men man hör toppar och dalar. Eller är det tvärtom? Mm.
Ja, det vet inte. Ofta är det kanske att man blir... Tvärtom är det kanske att man behåller mellanregister.
Tvärtom är det nog. Det är det man gör, man behåller mellanregister.
Man hör bara höga toner.
Ja. Men det var en så läskig... Förstår du ungefär vad jag menar?
Ja, jag fattar exakt vad du menar. Det är ju... Det är ungefär som att man drar vid ett naglarna mot ett griffeltavla. Så här, det bara...
Absolut. Mm. Men det var inte bara det att det var ett obehagligt ljud. Det var också så högt. Jag tänkte så här, på riktigt, jag kommer bli döv nu. Alltså nu kommer det här att förstöra min hörsel forever. Och då tänker jag så här, om det är nya maskiner som har kommit, borde man inte då, och tekniken går framåt, borde man inte då se till så att man borde tänka på alla aspekter här. Mm. Jag kan ju inte vara den första som har upplevt det här.
Men jag tänker att det kanske kommer att... Man löser ett problem och så kommer det ett annat, tänker jag. Jag tänker att man kommer upp i sina hastigheter så att det blir lättare att borra. Det kanske det gör mindre ont för att det är så här, det går så jäkla snabbt. Och så har man liksom inte tänkt på att ljudet kan bli ett problem åt andra hållet. Och så tror jag inte att alla är lika känsliga kanske heller för ljudet som du. Man är olika känslig för sådana ljud, tänker jag. Du kanske bara allergisk mot det.
Nej, men jag känner också så här, min pappa är pianostämmare, har ju varit stämt piano hela sitt, så hans hörsel har ju varit så himla viktig för att han ska alltid lyssna på tonerna och kunna jämföra dem med varandra och höra hur det klingar. Så han har ju alltid genom hela mitt liv samma kära tagit på sig hörselskydd när vi har varit någonstans, och det var nästan blivit så här, så att jag tyckte att det var lite pinsamt, så här, sluta nu vara så obsessed med, du vet, som man är när man är barn. Och nu inser jag att jag är precis likadan. Jag börjar bli så här, jag är livrädd för att tappa min hörsel. För att det är så viktigt i mitt jobb också. Och jag står på scen och jag har de här in-earen hela tiden. Och jag är så känslig. Alltid när jag sätter på, när vi börjar då, ha soundcheck. Jag drar aldrig på dem direkt. Utan jag drar alltid på det lite. För jag vet att det kan runda någonstans. Ja, det kan bli, du vet. Jag är så noga med det här. Så att det är, det kanske, har det kanske är det som spelar in också.
Verkligen, men tänk också hur bra tror du att det är egentligen att gå runt med AirPods dagarna i ända liksom, bara ljudet rakt in, alltså det kan jag aldrig...
Nej, det är inte klokt.
Dels att det bygger upp kanske massa skit i öronen och sen bara att ljudet går rakt in i örongången, alltså man vet ju inte heller hur högt det är när man tar på den här biten telefonen varje gång.
Verkligen.
Och, så, och, verkligen, och nu är det verkligen så att jag ibland glömmer att jag har dem i till och med, att de bara sitter där och så har jag inte tagit av dem fast det inte är något ljud i. Alltså, det är inte bra.
Precis. Nej. Ibland tar man ju, ibland så här, speciellt när jag flyger och så här, eller sitter på tåg, då stoppar jag i dem i öronen bara för att
det är skönt att slippa.
Det är skönt, precis.
vi har sagt det 1000 gånger kanske i podden, men det är ju också helt sjukt hur mycket tid vi spenderar här inne i den här lilla sfären mellan AirPodsen och telefonen. Alltså så fort man bara får tid att göra någonting, bara rakt in i den här världen igen, in i telefonen så här, på flyg eller när man reser speciellt, det är bara så här hela tiden, filmer eller vad man vill titta på för någonting. Alltså det är ju helt sjukt alltså. Alltså
det, men det blir ju lite grann så här, när man är ute, om man åker liksom, alltså tunnelbana, vad som helst, det blir ju liksom då, det blir en markering till att nu går jag in i min bubbla. Förr i tiden kanske man hade en bok som man tog upp. Om man satt med en bok, då har man gått in, nu har jag gått in, nu är jag privat, nu är jag in i min värld. Nu är det så lätt med telefonen.
Det var ju liksom bättre förr, för att nu brukar jag så här googla på olika saker. Förut hade jag med mig alla banden av bra böckers lexikon med allt när jag reste. Så jag skulle säkert... om det hände någonting så här, så kan jag liksom slå upp allt det så här, vad det var för någonting. Tänk vad sjukt att det måste ha varit så liksom, att man, nu hörde jag någonting som jag inte visste vad det var, jag var tvungen att kolla upp vad det är för någonting. Och så gick man till bra böckers lexikon, alltså 26 band bara, liksom.
Vi hade allt det där hemma, det gjorde vi hela tiden, slog in där.
Ja.
Och det är ännu värre med den här ordlistan, när man har en bok för varje bokstav. Tänk dig att gå bära runt på det så här, jag måste hitta ett ord på K. Ja, då måste jag ta K-boken.
Ja, men det är korsord menar du? Alltså.
Precis. på tunnelbanan. Då måste de med alla.
Och det sjukaste var ju så att de här, fast nu det var kanske här var 1989, så var ju bra bokersläkskor från 1971. Så det har hänt en del på de där 20 åren kanske, men alltså allting fanns ju inte med, liksom. Eller hur?
Nej, bara nya
jag tänkte, saker. iPhone var ju inte med i 79 års, alltså det fanns ju inte det ordet. Och vad det är för
den fanns inte 89 heller i och för sig. Men...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, Gabriel Fors, du måste ju berätta för mig vad du nu tyckte om den här halftime-showen på Super Bowl som inte innehöll Taylor Swift.
Ja. Har du sett den eller?
Jag har sett den och jag måste bara säga, när du säger någonting tycker jag bara så här, jag var så, blev så besviken. Alltså det var ju så, det var ju så, så mediokert. Alltså så dåligt. Alltså, varför är det så? Alla tjejer som har gjort det här de senaste åren har ju varit, det var sån supershow så här, som folk har tagit efter och gjort så här, hur mycket parodier på som helst, man har tagit steg därifrån. Usher bara, nej men vad var det för någonting? Det var så tråkigt.
Jag håller med dig. Så tråkigt. Och det som jag är förvånad över är att många säger att det här var typ den bästa halftime show någonsin. Och jag kan verkligen inte förstå det. Är det då så att jag inte är tillräckligt inlyssnad på hans musik? Jag saknade till exempel den här låten Without You. Du vet, Without You, du. Kommer du ihåg den? Nej, det är en låt som han gjorde med... någon DJ som är typ, för mig så är det en av de största Usher-låtarna någonsin. Den var inte ens en gång med. Och det var så många låtar som jag aldrig hade typ hört förut. Och sen så tyckte jag precis som du att det var otroligt. Det var mycket dans på stället. Han stod och dansade på stället och så åkte de lite skridskor. Och sen så var det klart liksom.
Han dansade inte. Det känns som att han bara hör hur... Så här kändes det man hade tänkt så här. Hur dansade Michael Jackson? Och så tar jag hans, när jag tycker hans steg, och så dansar runt på samma plätt.
Exakt.
Jättemycket
och
så.
Är inte det en genomgående trend i Ashers karriär? Var det inte så han började typ att dansa som Michael Jackson, göra moonwalk typ? Det känns ju, nu har det gått ändå 25 år, 30 år sedan han slog igenom. Nu kanske man kan släppa det och göra någonting annat. Jag var faktiskt lite förvånad. Det här är ungefär lika roligt som när, vad heter han? The Weeknd. Han skulle vara lite rolig. The Weeknd är ju en fantastisk sångare, men han kanske inte är den bästa liksom, scenpersonligheten. Men han skulle vara lite rolig då när han gjorde sin Super Bowl. Han gjorde ju en labyrint som han sprang omkring i. Kommer du ihåg det? De hade gjort en labyrint, så han sprang så här. Och så kom han bort sig i den här labyrinten. Men då fick han i alla fall tiden att gå. Det hände ju någonting. Han sprang runt i den här labyrinten.
Så, jo, men jag tänker bara så här, om man nu har fått den chansen att göra, alltså det är ju den största show man kan göra, det blir ju inte större än The Super Bowl, så är det bara liksom.
Verkligen.
Och då tänker man så här, då måste man sitta med sina så här creative directors för att bara, vad hittar vi på? Hur chockar vi? Hur gör vi någonting som är alltså extraordinärt liksom? Man har ju, jag tänker man har säkert en ganska stor budget att röra sig med, det finns resurser här. Och då gör man inte så här. Man gör ju inte så här då. Alltså vi tar en cirkusartist och bara, we've seen that, alltså, been there, done that. Alltså det var alltså, asatråkigt. Så här.
Det var väldigt tråkigt. Jag menar, det som var mest spektakulärt var att de åkte rullskridskor.
Ja, men, och det säger
och det har
en
vi också sett förut.
Ja, men, precis. Men, det har på riktigt. Förut. Alltså, vad är det? Vet du den? Den musikalen som de åker...
Hairspray.
Nej, inte Nej, men de, just när, där de åker rullskridskor hela tiden. Det finns ju en musikal där de alla åker rullskridskor. Starlight Express. Mm. Då åker de rullskridskor. Alltså, och det är ändå, det måste vara 80-tal, minst. Det är 40 år sedan. Ja. Det kanske var en retro-grej.
Men om man tänker som till exempel som Jennifer Lopez, hon gjorde ju halftime show på Super Bowl för några år sedan. Och hon gjorde ju allt. Hon hängde ju lianer och strip poles. Hon gjorde ju allt man kan göra under de där minuterna.
Ja, så att jag menar,
det går ju, jag menar, det är bara fantasin som kan stoppa dig när det gäller det här. Och det är inte det... så, och han är ju också en människa som är, han är ju duktig på scen. Han kan ju uppenbarligen dansa, han har ju möjligheter att göra så mycket grejer.
Det som var positivt var att han hade tagit efter mig och tagit av sig på bara överkropp. Alltså han såg QX-skalan i måndags och så direkt så klädde han av sig direkt. Så tänkte, det här måste jag också göra när Tobias gör så. Alltså,
exakt.
Så det var ju så här, en äldre man som klädde av sig bara överkropp. Alltså det är klart att det slår ju alltid. Alltså.
Ja. Det är den nya trenden nu. Hur känns det efter? Jag har fortfarande inte sett QX-skalan, men jag har hört att det var helt fantastisk. Och jag har hört att det highlight var när du tog av dig på överkroppen.
Ja, men det var ju som att ingen pratade om annat. Liksom. Det var ju så stort sett. Verkligen, det var ju väldigt häftigt. Ja, nej, men jag har inte sett det heller faktiskt.
Okej. Okay. Har du sett Melodifestivalen i helgen?
Jag har sett La Gunilla.
Ja, vad tyckte du?
Jag tyckte att La Gunilla gjorde bra ifrån sig, tycker jag. Jag tycker det var fint. Jag tycker det var ett fint nummer. Jag älskar dansarna. Jag tyckte det var skithäftigt. Alltså, jag tyckte det var långt över förväntan. Så hatten av. Alltså. Och hon har fått en klänning också med fransar på som hon verkligen använde till sin fördel, tycker jag. Hon slängde de där fransarna i 3 minuter. Så det var ju ingen pärla kvar efter de var färdiga med dem.
Verkligen, och Kristin Meltzer hade likadan också. Såg du när hon gjorde parodi på Gunilla?
Nej, jag såg inte det. Jag såg det så bara.
Nej. Hon kom in och gjorde då, hon var ju sidekick. Hon och Carolina Gynning var ju sidekicks till Carina Berg i helgen. Och sen så kom hon in och gjorde då, de gick runt i green room och helt plötsligt så var inte Gunilla där, Gunilla Persson, utan då var Kristin Meltzer där istället. Sen så gjorde hon en lång parodi. Och det där, alltså hon är ju väldigt rolig. Det får man ju säga, hon är ju väldigt kul. Och det slutade med att båda Gunillerna möttes och de pratade med varandra och sådär och så. Och skojade. Så att det blev ju kul. Men samtidigt är det så här, det är ju väldigt så att på gränsen också att hänga ut någon som är med och tävlar. När det verkligen, jag vet inte. Det är lite både och, kan jag känna.
Men såg du innan, alltså, hon var ju inte med, eller hon försvann väl på några rep eller någonting. Så jag bara tänker att vad jobbigt det måste vara ändå, så här, att man har alla ögon på sig och alltså när det folk rycker i, jag tänker bara hur pressen kan vara och det här nedlåtande hela tiden så här, bara, alltså, allting som är så här, innan man har sett numret eller henne så här, bara, och det är bara så negativt, det går att leva i det liksom. Alltså, hon är kontroversiell såklart, alltså, men jag tycker det är så här, ja, det är mobbing också.
Ja, verkligen. Hon har ju byggt sin karaktär på att vara kontroversiell, men samtidigt så tänker jag så här, hur mycket handlar inte det också om produktionen i Hollywoodfruar? För att jag tänker, de har ju sett den här sidan hos henne, och så är det klart att de har klippt programmen så att de lyfter fram de här grejerna, och jag kan tänka mig också att när de är på inspelningsplatser så triggar de igång de här sidorna hos henne, för att de vet att det är det som folk vill se. Så att jag menar, hon kanske inte riktigt är så i verkligheten som...
Jag tyckte det var fint att se på sociala medier innan, tycker jag i alla fall. Så här. Och även efter det gärna tycker jag att det var väldigt många i vår artistelit som tog hennes parti och bara så här, lycka till Gunilla, vi tycker du är modig som gör det här. Jag tycker det var fint att se. Och tycker jag helt, alltså, hatten av. Men för att det inte sker... Alla fattar väl att hon är liksom inte... Alltså, hon är ju inte med för hon är den bästa sångerskan i världen. Bara göra det för att bjuda på det. Att jag är med i Mello. Alltså, för att alltså, det är ju hur stort som helst. Såklart. Fattar hon och vet sitt eget värde där. Alltså, att här är klart att hon är den största artisten som är med i år. För att det kommer bli den största snackisen. Alltså, mest ljus på just henne.
Det säger ju också väldigt mycket om Melodifestivalen. Alltså att, liksom, att det största som händer i år är att La Gunilla är med. Alltså på riktigt. Och då, då säger jag det igen, jag satt och tittade på Sanremo-festivalen där det liksom är så kvalitativt. Alltså det är så bra sångare, artisteri, stor orkester. Alltså jag bara säger, varför kan vi inte få, varför vågar man inte i Sverige göra, liksom ha kvar den här traditionen som vi hade? Nu låter jag som, nu vet jag att jag låter gammaldags. men varför måste... Varför måste det bli barnprogram av allting? Förstår du vad jag menar? Kan man inte bara låta, kan man inte göra någonting riktigt helt seriöst? Måste allting bygga på att det ska vara så extra och så kul och så liksom ballonger? Kan det inte bara få vara så här, värdigt?
Mm. Ballongerna har jag med om till 100%, det vet du att jag hatar ballongerna med, och det är det värsta som finns. Men jag tror inte att Sverige har den möjligheten. Jag tänker, vi måste, om vi ska bygga en gala som är alltså den här stora, stora festivalen som är fyra deltävlingar och sen så en semifinal och final, så måste vi ha sånt här. Vi har inte tillräckligt med folk som är tillräckligt bra. Det tror inte jag. I alla år. Det är en sak om att man fyller ett år, då ska man göra det varje år med folk som är duktiga. Jag tror inte vi har det.
Jag bara tänker så här, jag satt i helgen och tänkte så här, tänk om de skulle göra då, ta in orkestern igen och göra, eller kanske göra en alternativ melodifestival, och sen så slänger de in Lill Lindfors. Lill Lindfors går in och leder den här galan, liksom du vet, tre kvällar. Och i sin, med sin humor som hon har, det är ändå glimten i ögat, men det är liksom värdigt. Undra hur det skulle tas emot.
Jag tror inte det funkar. Jag tror inte det funkar längre. Tänk bara på våran podd. Alltså så här. Alltså det är bara, vi pratar en timme i veckan så här. Det är ju ett alldeles för långt format för Sverige. Det funkar inte. Jag vill ju höra sådana program. Jag vill ju höra när man kommer in under huden på folk och veta på folk från att det är punkt. Och det är verkligen någonting vi kan lyssna på och kanske lära oss till och med. Mm. Men den unga generationen, om vi ska ha, alltså, få folk att titta på Melodifestivalen, så måste det vara klickgeneration också som ska klicka sig fram. 3 minuter för dem är ju långt. Varje låt är ju lång.
Men det är ju vi som har skolat dem till att bli så. Det är ju jag menar, det är inte så att de är så av sig själv. Det har ju blivit så. Varför kan man inte få dem att komma tillbaka till hur vi var uppe?
Men det är för sent, tror jag. Alltså det är väl
för sent. Finns
inga hopp. Men det är så här, alltså, vi åt ju gröt när vi var små. De äter ju så här Coco Pops, liksom. Det är en hel generation som är helt fördärvad, liksom.
Det är kört.
Jag tänker så här. Alltså, gulliga Samir och Victor, så här, bara, det gick inte så bra att sjunga där. Bara, men tänk, nu är den största låten redan, liksom. Den här,
är det?
Den har blivit så viral så det är inte klokt, liksom. Det säger ju också en del. Alltså, det är en helt annan typ av människor som är unga idag än vi. Alltså, vi hade ju ingen, om vi inte läste 5 böcker hade vi ingen underhållning.
Nej. Fast jag menar, jag vet inte. Jag tror ju ändå på att människan har en... Jag tror allting handlar om vad vi lär varandra. Och jag tycker det är tråkigt om en hel generation ska gå igenom och det ska bara vara snabba klick på allting. Jag tittade på det här The Swedish Family igår. Som du pratade om för någon månad sedan. Kommer du ihåg det? Jag har inte sett dem förut. Men det är väldigt intressant, måste jag säga. Alltså ur ett psykologiskt... alltså hela den här, och så de hade något klick som var bara så här 15 sekunder som hade 165 miljoner views. Va? 165 miljoner views. Det var ett barn som satt och sjöng i bilen. Och sen så zoomade de in på pappan en liten stund. 165 miljoner views. Men jag kan förstå lite grann deras storhet. För jag hade trott att de var så här lite over the top. Alltså att de var så här Hollywood-snygga och bodde i fancy-pansy och vita tänder och så. Men det här är ju vanliga... Det här är ju människor som ser ut som vi alla... Som vem som helst.
Verkligen.
Så att jag kan förstå att folk kan relatera till det här. Det känns väldigt liksom genuint en Svensson-familj.
Mm. Ja, men verkligen. Jag menar, det är det som är grejen. Alltså, de var ju först med att göra det här, tänker jag. Och så bara, alltså, det vi vill se. Och så också att det är autentiskt. Alltså det är nu, verkligen nu. Alltså det händer just nu. Och det är väl det som alltså, trendar just nu överhuvudtaget på alla plattformar. Liksom, att det ska vara alltså det som händer, det ska vara verklighet liksom, inte något så här konstlat så här tillrättalagt, ingenting sånt. Kolla bara så här nu på Love is Blind liksom, det kan inte bli mer äkta.
Nej, alltså verkligen. Nej, helt otroligt. Nej, det är fantastiskt det där att se vad det är som tilltalar människor. Och vad det är som fångar.
Apropå det och tilltala människor, måste jag bara säga så här, jag såg på sociala medier häromdagen, när det kom upp så här på upptäcka så här, i saker som man kanske skulle vara intresserad av, tänker man så här då. Mm. Och då kom det då en riktigt snygg man i sina bästa år, typ 25. Så här står det här, så här, så jävla superläcker verkligen så här. Jag går in så här då. Då heter han El Rafi. Och El Rafi, han är tjurfäktare. Apropå outdated things to do. Alltså,
finns det fortfarande?
Nej men alltså, och jag bara så här, jag blev så fascinerad så här. Hur, han har då ett stort Instagram-konto liksom. Och är hur stor som helst.
I vilket land?
Men i en värld, han är fransman.
Fransman? Nej, men det kan ju inte ha tjurfäktning i Frankrike. Det är nog inte tillåtet. Då måste han vara någon annanstans.
Det är ju så absurt. Och ingenting finns på engelska. Jag har letat och letat, men det finns allting på franska.
Man kan trycka alltså, på översättning.
Och han sitter då så här.
Det går att trycka på översättning.
Kan man göra det? Kanske man kan göra.
När han skriver någonting så är det bara att trycka på översättning så kommer det på svenska.
Är det sant? Är det så på Instagram? Är det så?
Va? Ja, du kan översätta allt.
Du skojar!
Men visste du inte det, Tobias?
Nej.
Jo.
Det
står till och med visa översättning. Står det.
Nej, är det sant? Jag orkar inte. Jag har verkligen letat efter en engelsk artikel.
Eller Rafi.
Vad säger människan? Eller, men alltså på riktigt, så sjukt konstigt. Alltså bara, så sitter han så här i poddar så här då, och försvarar det här. Och på hans Instagram är det då bilder när han står med sin dräkt på en stor arena och så är det så här spjut in i tjuren liksom.
Nej.
Jo. Det är så motbjudande så bara. Och man tänker bara, jag vill bara veta vad han säger för att rättfärdiggöra vad han gör liksom. Jag fattar inte hur man kan vara 25 år och tycka att det här är helt okej. Han måste ha något fel i huvudet.
Det, jag menar, om han märker att han får följare så har väl det blivit hans brand. Men det är helt sjukt. Men jag tror inte att det är lagligt. Inte tjurfäktning är väl förbjudet?
Jo.
Så, men då kan han inte göra det i Frankrike. Då måste det vara något annat land där det inte är förbjudet.
Man kan inte åka till något afrikanskt land. Liksom, bara för att
jag kan inte tänka mig att om Frankrike är med i EU. Då kan jag inte tänka. Om det är olagligt i Spanien så lär det ju inte vara lagligt i Frankrike.
Fast är det verkligen olagligt i Spanien? Och, alltså är det verkligen det? Alltså, jag tror inte det är olagligt.
Det finns ju ingen tjurfäktning längre. Det kanske det gör. Men det är inte jag.
Och då de här tjurrusningarna finns ju också. De här tjurerna som springer i på åren. Så här, det är ju fortfarande inte olagligt.
Men då springer de bara.
De dör ju också. De springer ju över varandra.
Jag trodde tjurrusning var sen när man släppte ut dem på bete som man gör med får. Är det inte sånt? Så här, vår tjuren.
Som kalvar på grönbete. Ja, precis. Så det. Men alltså, tänk dig själv att man är i en värld, det är den första som jag har varit förut i den här tävlingsvärlden, den är också lika föråldrad och för den är fruktansvärd liksom. Men tänk dig tjurfäktning, alltså det är så dumt, det är så fruktansvärt dumt. Och stackars eller Rafi, jag vill inte
handla. Men vad skriver folk då, vad är det för kommentarer? Du förstår inte vad de skriver. Nej.
På franska, det är bara, jag tror att någonstans stod det, vad är klockan, Akelöv, det kunde jag förstå
alltså.
En gång frågade jag dig i Spanien, i Frankrike, jag hade lärt mig vad de säger så. Men så kunde jag inte förstå vad de sa, för det var andra ord sen när svaret kom. Jag trodde jag var så jävla bra på franska. Jag tänkte, för jag klarade så bra i butiken. Så bara, bonjour. Ah, la baguette, ja, baguette, si, merci.
På tal om det, så har det har hänt två gånger nu när vi har varit ute och käkat, jag och Dejan. Så har liksom så här, när jag ska be om notan så har jag sagt så här, kan vi få la cuenta, du vet, har jag sagt det, bara så här, som jag säger när jag är i Spanien. Och då kommer den här fram bara, Och titta på dig, Jan. Are you Spanish? Det säger de alltid till dig. Stackarn. Bara, nej, nej, ingen av oss är spansk. Det är bara jag som är dum, liksom. Du vet,
men säg, var det för restauranger på McDonald's?
Nej. Det här var på... Det här var på... Var var vi någonstans? Vad heter det? Saturnus.
Jaha, borta på det vi poddade förut.
Just det, precis. Mm. Saturnus var det. Och sen så var vi på en bangladesisk restaurang här om kvällen och åt middag. Jättegod mat. Och då gjorde jag likadant. Ja, så kan det gå. Ja. Det var bara ett sidospår. Det finns ju jättemycket att prata om, men tiden rusar lite grann. Och det kanske är dags att ta listan, eller vad säger du?
Let's do it.
Veckans lista.
Vad ska vi lista den här veckan, Tobias?
Ja, men alltså den här veckan så jag läste någonstans en intervju med en kvinna som hade fått, alltså du har fått ett år kvar att leva. Mm. Och så var det handlade lite om vad hon skulle göra för att förändra sitt liv. Så dagens fråga är då så här, om du visste att du bara hade exakt ett år kvar att leva, vad skulle du då göra eller ändra på i ditt liv eller göra annorlunda?
Och det är en så bra fråga. Och det här, när du skickade det här igår, det fick mig verkligen att tänka till. Hur man lever sitt liv. Och ja, jag tyckte det här var en väldigt bra lista, Tobias, måste jag säga.
Mm. Börjar du? Mm.
Det första jag skulle göra, som mitt liv är nu, så prioriterar jag inte mina vänner tillräckligt mycket. Jag har sagt det förut i podden. Och därför också så har jag bestämt mig nu för att jag ska ha en stor 50-årsfest. Där jag ska samla människor som har betytt mycket för mig genom åren. genom olika. En del umgås jag med mycket fortfarande. Andra kanske inte umgås med på länge. Men jag vill liksom samla folk som har betytt mycket för mig till min 50-årsfest. Och det skulle jag ta fasta på. Om jag visste att jag hade ett år kvar, då skulle jag börja alltså beta av vänner som har följt mig genom livet och boka upp frukost, lunch och middagar, sätta mig ner och ha de här samtalen som man kanske inte får chansen att ha. Alltså jag tänker så här, kompisar också som jag umgicks, eftersom jag kommer från kyrklig bakgrund, vi hade ju alltid väldigt mycket. Det som var bra med kyrkan var att det var alltid väldigt mycket människor i omlopp. Mm. Man träffade mycket folk hela tiden. Jag hade många människor att gå till om jag ville. En del var närmare mig, andra var kanske mera i periferin, men det fanns alltid folk. Och jag skulle faktiskt vilja sätta mig med många av de här människorna och bara så här, ur ett vuxet perspektiv, liksom, se hur var deras upplevelser att växa upp i kyrkan. Liknade min upplevelse? Mm. Du vet, så här, det finns så mycket att prata om som jag tycker skulle vara intressant att göra.
Ja. Bara på middagar och sånt där vi i det forumet, på det, vilka platser skulle ni vara på?
Nej, men jag tänker att det i all enkelhet, alltså gå ta frukost någonstans eller bara en lunch. Det behöver inte vara inte att det ska vara så uppstyrt, bara med att jag liksom kontaktar människor som har varit i mitt liv under åren och bara träffas helst en och en, så att man får liksom så här ett väldigt personligt och naket samtal.
Mm. Alltså, ja, men det är väl det som är det som händer när man får den här frågan, tycker jag. Vad är som att man vill prioritera det som verkligen betyder någonting? Jag menar, och det här är väl så jäkla dumt bara att man inte gör det. Varför man inte har fått ett ultimat och att du har ett år kvar att leva? Varför gör man det inte då? Mm. Om du har, det är väl ännu bättre att ha 50 år kvar att leva och så gör det ändå varje vecka. Mm. Alltså så dumt, det är så dumt.
Så dumt.
Det är så lätt och det tar liksom ingen energi egentligen att göra det. Det ska bara göras. Mm. Eller hur?
Jag håller med dig.
Jag tänkte så här att en del saker är saker som är lätt att göra. Så har jag inte blivit donator än. Mm. Och jag står inte med i Tobias-registret. Tänkte man skulle ta några sådana saker och faktiskt bara ta någon dag i alla fall bara och skriva upp sig att om det skulle bli så nu att jag dör, att andra människor får ett bättre liv med min kropp, tänker jag. Mm. Att det finns alltså olika saker man kan göra för andra människor som kan verkligen förbättra människors liv. Jag har sett så mycket på serien House, så jag vet hur viktigt det är med de här donationerna. Och att folk måste ha gett sitt medgivande, annars så går det inte. Nej, man får liksom inte donera organ om det inte, om man inte har skrivit på det pappret. Just det. Och samma sak med stamceller, alltså då med Tobias register så här, tänker man, man kan faktiskt, jag tror på det, att man faktiskt kan liksom bara förbättra andra människors liv genom att bara skriva på ett papper. Mm. Och då tycker man ska göra det.
Mycket bra, bra idé. Det där måste jag verkligen ta med mig. Jag har inte ens en gång gjort någon research alls på det här med att donera organ. Så det är verkligen någonting som...
Skulle du vara okej med det?
Det tror jag, absolut. Mm. Jag menar, man är ju redan död, så vad spelar det för roll?
Fast det är ju väldigt många som inte tror det. Alltså man tänker att, speciellt då i kyrkan tänker jag, eller inte kristen, men alltså i många religioner så tänker man att man tar bort ett organ så är man inte hel och kanske inte kan komma till himlen och sådär.
Fast det borde väl vara tvärtom. Hela liksom kristna budskapet bygger på att sprida kärlek och ge av sig själv till andra. Det här är väl det ultimata
sättet. Ja, det är väl själen som kommer till himlen, inte kroppen egentligen.
Det spelar ingen roll. Och om man ändå vill kremeras, vad spelar det för roll om du kremeras utan en njure eller med en njure? Who cares?
Fast då är väl ändå njuren med, men jag tänker att man tar bort någonting. Det är väl det som själva kontroversen är, att man tar bort en del av en människa och då är inte hela människan klar för att gå till himlen eller till...
Fast det är ju återigen, det är ju själen som ska till himlen, kroppen ska ju inte till himlen.
Mm. Tänk om det är bara där ligger massa folk som har kommit dit med utan mjälte och njurar och... Jaha, du är andra sorteringen här borta. Du har ju ingen djur, du får inte komma in. Du sitter i väntrummet ett tag. Det är fan många i väntrummet då kanske.
Verkligen.
Tänk om det skulle vara så, att det verkligen var så att nej, men då kan inte du komma in här. Så utanför pärleporten så är ett rum där alla som har donerat sina organ får sitta och vänta.
Fast alltså, det måste ju vara precis tvärtom. De som har donerat sina organ för att hjälpa en annan människa borde väl ha en högsta status i himlen.
Man tycker det, men tydligen inte då enligt de som tror på det här att man måste då. Ja, det är jättekonstigt. Ah, ja.
Jättekonstigt.
Det är kanske en annan anledning att man inte skulle komma, alltså att man inte gör det då. Kanske finns andra etiska, moraliska aspekter på det här som man inte tänker på, men jag kan tänka på någon.
Nej, inte jag heller. Jag tror det bara handlar om egoistiska skäl, att det är någon som tycker att det är obehagligt att donera organ, och då har man bestämt att det ska ingen annan göra det heller.
Fast när man gör det så är man ju inte så, man har så mycket känslor just då.
Precis, men det tänker de nog inte på. Det är bara egoistiskt tänkt. Finns ingenting.
Det kan väl vara kanske att om man är hjärndöd, tänker jag, så skulle det ju då kunna vara att man kanske då tänker att man kanske, om de börjar donera upp bort organen då så här, då dör man ju på riktigt. Men tänker man, eller kanske att det finns en chans att man vaknar upp igen. Ja.
Mm. Det är sant.
Mm, och då fattas det ett hjärta och en lunga och lite
stamceller. Då lär du inte vakna
stamceller.
Upp igen. Då lär du inte vakna.
Kanske aldrig.
Okej, jag är inne på lite samma linje det här med att hjälpa andra. Men jag tänker ur ett annat perspektiv. Alltså, du vet ju hur jag kämpar på Mallorca med att det inte finns yoghurt. Så att jag tänker så här, att jag skulle ta min tid att tjata på Arla att de ska lansera 1 liters förpackningar yoghurt med mindre socker i Spanien. För att alltså spanjorerna behöver det här, istället för att äta sina små godisyoghurt där som de äter till frukost. Att det lanseras yoghurt med smak men som är mindre socker i 1 liters förpackningar. Jag skulle hjälpa ett helt folk. De skulle få ett nytt liv. Och så kan de slänga med lite fun light samtidigt också.
Exakt. Mm. Så bort med tjurfäktningen och in med enedels yoghurt.
Yes.
Gud, alltså så bra. Alltså, vilket mission.
Verkligen.
Alltså, att du inte missionerar mera, tänker jag. Alltså missionera mera, var din slogan. Alltså,
verkligen. Men förstår du då, sen om jag dör på min dödsbädd, då kommer hela spanska folket bara att tacka mig. Tack för att vi fick vaniljyoghurt, 1 liters förpackningar. Nu kan vi på riktigt äta bra frukost.
Mm. Han gick bort, vi fick yoghurt.
Titta, ja, du har ju slogan. Fantastiskt.
Det är så jäkla bra alltså. Ja, jag är lite mer egoistisk på de andra, mina första och andra plats, ska jag säga.
Okay.
Ja, på min andra plats så är det ändå att jag tänkte jag skulle ut och resa. Mm. Ta dig och några av mina allra bästa vänner och sen åka ut på en sån här Amazing Race-resa.
Gud vad roligt. Va?
Alltså bara, och så typ så här bara att man lottar. Man har någon som bara tar
lottar vilka som ska få följa med. Är det det du ska göra?
Nej, men lottar vilka platser så här. Och så får man, drar man upp ett stort lotteri. Bara, så man ska och hämta det här och så här. Och bara, oj, så, nu ska vi åka till Nepal. Vi ska upp till base camp och hämta några guldtacker. Eller så ska man åka till Bangladesh och ner i floden där och hämta någonting och bara få uppleva saker.
Som inte riktigt så, Amazing så, Race.
Ja, men alltså, det behöver inte vara så fruktansvärt uppdyrsamma, men bara så filmade och ha det så att man kan titta på så här och ha ännu mer upplevelser. Liksom. Mm. Man vet, du kan göra av med alla pengarna på en gång och bara, du behöver inte spara någonting.
Verkligen.
Ta pensionsfonden och bara så här, bara, hej, nu ska vi bara kul. Mm.
Verkligen. Det är,
tänk vad häftigt.
Fantastiskt. Och vilken ynnest att få också få då leva liksom varje dag till fullo tillsammans.
Ja, och få skapa nya minnen som man kan ha resten av det där året.
Ja, okej. Min första plats är också lite inne på samma tänk. Det här med att liksom ta alla pengar man har. Jag skulle göra så här. Jag skulle hyra Globen och göra min drömkonsert. Samla alla körsångare i Sverige som vill vara med. Och sen skulle jag hyra Globen och ta in gästartister. Alltså så här internationella gästartister. Mariah Carey, Stevie Wonder, Jesse J, Justin Timberlake. Alltså de bästa rösterna i världen. Och sen så...
Har du så mycket pengar?
Så mycket pengar.
Alltså, var det sjukt? Herre, förstår du vad många miljoner? Att alla de sa, de där fem du sa, vet du vad de kostar på en kväll?
Men förhoppningsvis så blir det väl lite biljettintäkter också, tänker jag, om det är, lite stora namn. Men verkligen göra sitt yttersta för att skapa en kväll där man liksom bara får göra det som är ens största passion i livet och bara göra det extra allt. Och få göra det tillsammans med människor man tycker om. Jag tycker det skulle vara så fantastiskt. Vilket sätt att liksom avsluta sitt liv.
Mm. Fan vad häftigt alltså. Mm. Så coolt. Mm. Jag skulle satsa allt på att bli skådis, tror jag, sista året.
Mm. Ja, det är din dröm.
Alltså jag spela teater bara. Och bara få... njuta det och bara tänka, nu gör jag det här för mig själv och bara, nu kör jag så här. Och varför är det så jäkla svårt att bara, att man ska behöva ha ett år till kvar att leva bara innan man gör såna så här riktigt lätta saker att ta tag i nu också. Det är så sjukt alltså.
Vad är det för typ av roll du skulle prioritera? Vad skulle du vilja?
Nej, men jag tänker alltså bara men huvudrollen i Mission Impossible 4 tänker jag, kanske den tänkte jag. Alltså någon filmatis, nu såg jag att Wicked har ju blivit filmatiserad.
Jag har sett trailern.
Med Ariana Grande. Och Cynthia Erivo. Och Keila Saddle och Jonathan Bailey. Alltså, jag tänkte att man kunde liksom köpa sig in där kanske också. Tänker jag. Man kanske får vara en av huvudrollerna där och sjunga. Kan man lägga på. För det kan man, gjorde man ju med Russell Crowe i Les Miserables. De drar ju på lite mer autotuning där.
Just det.
Så jag tänkte att man kunde vara med i Wicked.
Det, men det är det du skulle vilja göra, en musikalfilm helst?
Nej, men alltså, en del saker, alltså, min första plats är två delar. Så antingen jag ska göra det och gå all the way med all skådespeleri och teater. Jag tror att musikal, det går ju liksom inte. Men filmatiskt, alltså skådespelare skulle ju kanske funka och bli någonting och få någon roll någonstans, tänker jag. Kanske en biroll i Solsidan eller något där. Kanske man får sätta sina begränsningar liksom så här. Eller såklart åka iväg med mina absolut bästa, näraste och käraste familjemedlemmar och åka någonstans och bara verkligen vara lång tid på något sätt, jättefint mysigt ställe där man bara får om varandra och vara. Alltså det är klart att det är ju det absolut viktigaste såklart. En biroll i Solsidan kanske inte är lika viktigt ändå.
Fast man kan göra båda delar. Du kan ju åka till ett soligt ställe och spela in Solsidan samtidigt.
Ja, precis. Ja, men precis som alltså Stora i Karlstad, alltså det kanske är ett avsnitt i Karlstad.
Fantastiskt.
Ja, det är bra. Men, det är så, men visst är det sjukt ändå så här. Undrar du skulle känna så här när man har en vecka kvar. Mm. Undrar om man skulle vara avklarad. Om man hade tänkt så här då. Alltså, jag borde ha gjort mer. Jag borde ha... Jag tänker lite på som Schindler i Schindlers list. Mm. Man står där och har räddat alla, har gjort allting man ville göra nu det här året. Mm. Så här, och man tänker bara, jag kunde ha gjort mer. Om man känner så, eller om man då är avklarad, nu är det okej. Okay. Jag har fått göra det jag ville och jag gjorde det bästa av det. Liksom. Mm. Vad tror du? Kommer man ligga på sin dödsbädd och tänka så här, fan, I did it my way?
Nej, men alltså jag menar, om man vet om att man ska dö om ett år exakt på dagen, då har man ju verkligen möjligheten, som sagt, att göra någonting utav det. Och då tänker jag att, ja, men nu har jag gjort så mycket jag kunde det under det här året. Jag menar, jag tror att ingen av oss kommer ju veta förmodligen när vi ska dö. Så jag menar, jag kan tänka mig att när man ligger där och det händer, så tänker man att shit, jag skulle ha gjort det här och det här och det här. Det, så tror jag alla känner. Mm. Men ja, jag vet inte. Jag tror bara så här, jag tycker att det är bra att få tänka de här grejerna. För att som du sa i början, det är bra att få stanna upp och bara så här, vad gör jag med mitt liv? Vad är det jag prioriterar i livet? Jag tror att alla behöver det.
Ja, det är bra att tänka på i alla fall. Alltså, en del saker som sagt kan man ju faktiskt göra skillnad nu idag. Man behöver inte vänta på att få en dödsdom. Så att det är bra att kanske bara tänka till lite. Vad kan jag göra med mitt liv just nu? Verkligen. Det är klart jag har fått en death sentence.
Verkligen, verkligen. Mm, 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 mm. Härligt, Tobias. Vilken skön podd. Kul att se dig igen. Ska vi avsluta här, eller?
Ja, men jag tycker vi avslutar med en låt från Wicked. Tycker du inte det?
Jo!
Alltså, ja, Defying Gravity är ju, och vi kan tänka ta en till med Idina Menzel, hon är ju fantastisk, så bara så att alla får liksom en försmak om vad det är vi håller på med egentligen, det här, vad Wicked är.
Underbart, det gör vi. Vi avslutar med den och så säger vi bara hej då. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity. Kiss me goodbye. I'm defying gravity. And you won't bring me. But till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I'm lost. Well, if that's love, it comes at a much too high a cost. I sooner mind defying gravity. Kiss me goodbye, I'm defying gravity. I think I'll try defying gravity.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.